Så då släpper vi loss frågorna direkt.
Ja, först till kvarn.
Tack. Ja, jag har ju då en fråga. Alltså, försäkta. Det är ganska mycket du har sagt nu och det är lite, ganska mycket att ta in. Fint sagt, får jag säga. Men det känns som att du hade som ämne för den här föreläsningen så var det väl spänningarna mellan den sekulära världsbilden och den kristna världsbilden. Du spenderade väldigt mycket tid här i början med att etablera den kristna världsbilden, vilket är väldigt korrekt med tanke på att det trots allt då är kanske minoritetsvärldsbilden. Så att, men det känns som att du spenderade väldigt lite tid med att etablera den sekulära världsbilden sen mot mitten och slutet på den här föreläsningen. Och du tog upp specifikt naturalism och att du tyckte att det var väldigt mycket, om man inte tillät tillräckligt mycket, vad ska man säga, spiritualistiskt tänkande här på institutionerna på universitetet till exempel. Men då har jag frågan, naturalism eller jag ska säga studien av det naturliga, finns det någon mening överhuvudtaget med att blanda in det gudomliga eller det övernaturliga eller det ovetbara i denna diskussion, alltså i er diskussion, i utvecklandet av detta naturliga förstående? Jag kan inte se ett behov av det, men du kan säkert komma med någon förslag. Men sen också så säger du att för teologi så spelar det väldigt stor roll vad du har personen för världsbild. Detta borde ju inte stämma för någon som sysslar med detta seriöst. Jag är ledsen för att detta verkar vara lite fördömande eller någonting sådär. Det är inte menat att vara en personangrepp. Men borde man inte kunna angripa problemet från båda hållen i sådana fall? Jag vet inte riktigt vad man studerar inom teologi. Jag vet faktiskt inte riktigt vad poängen är med området teologi. Men du kan ta det som en andra fråga. Borde man inte kunna angripa det från båda hållen och sen ifall du även kan definiera vad tycker du att teologer ska studera? Vad är tanken att man ska komma fram till inom teologin? Jag vet inte om det är klart. Är det klart vilka mina frågor är?
Ja, jag tror det. Du får väl se om du tycker att jag har fattat frågorna rätt. Jag uppfattar det som det är tre olika frågor.
Ja, det blir tre till slut, ja.
Och den första frågan gäller då vad har Gud med studiet av naturen att göra?
Ja, vad gagnar det oss att ta med övernaturliga och omätbara ovetliga antaganden i studien av relationer mellan naturliga företeelser?
Just det. Då kan man väl dels säga att du i din frågeställning bygger in vissa förutsättningar, som till exempel att Gud är ovetbar. Det är väl en öppen fråga. Jag skulle säga att man kan veta någonting om Gud. Men det kan man då diskutera. Man behöver inte dra in Gud i studiet av naturen. Och jag har absolut inget problem med att ta på allvar vad en vetenskapsman säger, oavsett den personens livsåskådning, om den personen tror att det finns en Gud eller inte tror att det finns en Gud. Därför att vi har en värld framför oss som man kan undersöka. Och som jag sa, jag tror att som kristen tror jag att den är skapad av Gud som ett system av orsak och verkan där man kan kartlägga det systemet och förstå den här naturen. Sen uppstår det ju för vetenskapsmännen också följdfrågor som i sig inte är direkt vetenskapliga, men som vetenskapen ställer oss inför frågor, som till exempel, det verkar som man idag kan konstatera att universum har inte alltid existerat. Det har blivit till. Det är åtminstone det som är majoritetsuppfattningen.
Nu måste tyvärr avbryta det lite grann. Lite snabbt här. Jag tror vi har lite olika tänkande om vad som är vetenskapligt vetande.
Okay.
Jag skulle inte definiera någonting som vetenskapligt vetande om det inte är baserat på observationer av verkligheten och under situationer som kan återupprepas, så att säga. Om du inte kan testa någonting på ett kontrollerat sätt, så är det ingenting du kan veta. Så, det var väldigt dåligt uttryckt, du får ursäkta.
Ja, då skulle vi säga att det är väl en lite för snäv definition av vetenskap. Det är väl väldigt bra i de fall då vi kan göra experiment, vi kan återupprepa, och då får vi en väldigt hög grad av visshet. Men du får ju lägga ner de allra flesta institutionerna här vid universitetet om du har den sortens krav på vetenskap. Alltså, historia är väl, det är väl en vetenskap att syssla med historia. Du kan inte återupprepa historien. Så att din definition här tycker jag är alldeles för smal. Det är ju inte allt heller inom naturvetenskapen som så enkelt kan återupprepas. Alltså, din definition utesluter ju Big Bang-teorin till exempel, eller evolutionsteorin. Därför du kan ju inte återupprepa de händelseförloppen.
Jag måste tyvärr säga att nej, det gör jag inte. Alltså, okay. För att det är just det, att det är teorier. Men det finns ingenting som... Ingen har sagt att vi vet att det fanns en Big Bang. Eller vi vet att... Ingen har sagt att vi vet detta. Utan detta är teorier. Sen vad det gäller historia, så är det ju ofta att du har historiska resonemang som du kan bygga på... historiska texter och liknande. Och det är där återupprepningen kommer. Att om du gör en sammanställning av... Ja, om du gör en sammanställning av, säg, historien från 1900-talets början till 1900-talets slut. Det är ett tråkigt exempel. Men så anger du ofta vilka källor du har. Och det är möjligt för den som vill analysera detta att gå tillbaka och kolla på källorna och värdera deras trovärdighet i detta fall. Så att man kan säga att rent strikt så finns det kanske en återupprepbarhet, men då fortfarande en
svårbarhet. Nej, det finns det ju inte i naturvetenskaplig mening. Jag blandade ju bort korten. Alltså, återupprepbarhet, det finns ju i så att säga, ren naturvetenskap. Du gör ett experiment och sen kan forskare över hela världen göra samma experiment och få samma resultat. Det finns ju någonting kontrollerbart i historia. Men det är inte återupprepbart. Men det är ju att du har tillgång till ett gemensamt faktamaterial i form av arkeologiska fyndigheter och framförallt i form av skrivet källmaterial. Och då undersöker man det, och det kan då alla undersöka. Så det finns gemensamma referenser, och det finns en kontrollerbar aspekt. Men din definition av vetenskap skulle jag säga är alldeles för snäv här.
Okej, så om vi då kommer tillbaka till frågan, för nu har jag drivit ut den ganska långt, du ursäkta för det. Mm. Så vad skulle det gagna oss att ta med dessa, till exempel ett kristen världsbild, när vi studerar naturen? Skulle det gagna oss någonting? Finns det en anledning att diskutera det, till exempel på naturvetenskapliga institutionen eller här på ekonomikum?
Ja, därför att... I en mängd delfrågor, när man undersöker själva naturen, så kan man ju göra det gemensamt med en ateist och en gudstroende. Men sen efterhand så måste ju alla, och kommer alla, att sätta in de här delresultaten i en större bild. Då någon säger, ja men jag tror den bästa förklaringen av att universum blir till är att det finns en gud som orsakar att universum blir till. Nej, säger han, jag tror inte det finns en gud. Jag förutsätter att det finns ett oändligt antal parallella universum. För att ta en vanlig teori som inte har någon som helst empiriskt underlag. Ja, och då kommer ju alla de här frågorna in. De stora frågorna. Så att... Det går inte att koppla bort de här frågeställningarna.
Men kan du ändå säga att vi har vunnit någonting rent akademiskt eller överhuvudtaget vetenskapligt på att ta med de här synsätten? Eller är det inte upp till var och en att sätta in det i sin egen personliga världsbild?
Jo, det är absolut upp till var och en. Men jag skulle säga att själva utgångspunkten för vetenskapen, det har varit att man har tänkt sig att den här världen är begriplig. Att den är regelbunden och lagbunden därför att det kommer från en skapare. Jag är inte säker på att ett ateistiskt perspektiv ens hade satt vetenskapen i rullning. Därför att man inte har den yttersta motiveringen till varför vi ska söka kunskap om världen eller varför vi kan förutsätta att den är begriplig eller varför vi kan utgå från att vår logik kopplar till hur verkligheten är. Där den kristna tron ger vetenskapsmannen en mängd väldigt positiva och konstruktiva motiveringar. Och vetenskapshistoriker talar ju ofta om att det var impulser från den kristna tron som var en, inte den enda, men en drivande kraft i vetenskapens framväxt. Ja, nu har jag nästan glömt dina andra frågor. Du hade en fråga om teologi, vad som är teologins studieobjekt.
Ja, exakt. Vad skulle du anse rätt i studieområde för teologisk vetenskap eller teologiskt utforskande?
Ja, det finns ju olika studieobjekt där. Ett studieobjekt är ju att studera religionen som fenomen. Därför att religionen är en mycket viktigt fenomen i mänskligheten. Så precis som man studerar sociologi, därför att samspelet mellan människor, hur vi bygger upp samhälle och hur vi strukturerar våra relationer är väsentligt, så är det väsentligt att studera religionen, dess historia, dess funktion, dess innehåll. Så det är ju en aspekt av att studera det. Alltså det vi då kallar religionsvetenskap. Teologi i klassisk mening, det betyder ju läran om Gud. Och det är klart, om man då ställer frågan teologi i den meningen, ja, då blir ju hela frågan, finns det en Gud? Om det finns en Gud, är Gud möjlig att ha kunskap om? Så det är klart, där kommer då de stora världsbildsfrågorna in. Vid universiteten här så studerar man ju inte teologi i den meningen, utan då studerar man ju teologi i religionsvetenskaplig mening. Att man studerar religionen som fenomen. Och det är ett väldigt viktigt studium. För min del är jag sedan övertygad om att Gud faktiskt är möjlig att få kunskap om. Och att man då kan studera den uppenbarelse som han har gett. Men det är ju förstås någonting som bygger på min kristna världsbild. Ja. Vi kanske ska släppa in någon ytterligare här.
Ja, definitivt. Det har dragit på alldeles för lång tid.
Nej, tack i alla fall. Det är meningen att man ska få chans att ställa frågor. Så att, och det är välkommen tillbaka med fler frågor.
Jag heter David Termén och är pensionär sedan ganska länge. Men jag läste teologi en gång i Lund också, som du läste också. Men jag ska inte berätta om det än, utan det var bara en detalj här. Du nämnde Oxford. Alltså. Mm. Då kommer jag att tänka på att det finns en symbol här fortfarande som används här i Uppsala universitet. Där det står om naturens och nådens sanning. Alltså veritas nature och veritas gratie. Mm. De nämns bägge två samtidigt, alltså jämsides här. Och det finns kvar fortfarande, men det är väl för att man bevarar ju det som är gammalt och fint och det fortsätter då. Men ur kristens synpunkt så kan man säga att detta är mycket viktigt, alltså att naturens sanning och nådens sanning, de samspelar. Och det är det du också försökt att framställa här. Jag tycker det kan vara bra för oss att tänka på det, att det finns alltså i vårt emblem här på Uppsala universitet, och vi har det fortfarande då som kristna, att vi ser samman natur och nåd. Och det går ju sent tillbaka så ganska mycket på Thomas av Aquino, som du också citerade här i ditt föredrag. Jag har bara en liten detalj här i det här sammanhanget.
Det är väl väsentligt att säga att till exempel Newton studerade mer teologi än han studerade naturvetenskap. Och alltså att under lång tid så såg man ju inte den här sortens konflikt som vi har introducerat senare mellan gudstro och vetenskap, eller mellan fysik och metafysik och så. Och det stämmer ju precis med det som du säger om mottot här om nåden och naturen.
Jag kan ju passa på att ställa en fråga här. Jag funderade på, när du talade om den andra frågan, hur kan två världsbilder, eller de här två världsbilderna, existera tillsammans, så nämnde du i förbifarten att det kommer ju upp frågor om frihet, alla människor har rätt till sin egen världsbild, men man ska inte skada någon annan. Men jag tänker så här, att världsbilder påverkar ju på ett sätt hur man ser på hela samhället i stort, och Vad gör man om två världsbilder kommer i konflikt i huruvida någonting skadar en människa eller inte? Det finns ju till exempel de som, ja, det kommer regelbundet till tidningar till exempel att, ja, barn borde inte utsättas för religion i hemmet. Eller liksom de ska liksom få en neutral utgångspunkt eller något åt det hållet. Och då är det ju en världsbild då som säger att barnen blir skadade av det här. Mm. Men en kristen världsbild kanske inte alls håller med om det. Eller håller inte med om det. Men hur gör man då? Eller hur kan man göra? Har du några tankar?
Jag skulle först vilja kritisera det som ett väldigt naivt synsätt. Att man säger en religiös uppfostran, en religiös föräldraskap är då skadligt och så. För då bygger det på någon sorts föreställning om att den sekulära familjen är neutral och oskadlig. Men det är ju bara det att den familjen eller den skolmiljön överför den uppsättningen värderingar och perspektiv istället för en annan uppsättning värderingar och perspektiv. Och det enda rimliga här är att man ger familjen rätten att bestämma vilka värderingar och perspektiv som ska råda och att staten inte ska ta från den enskilda familjen både rätten och ansvaret att uppfostra, vägleda och lära sina barn. Så här tycker vi ofta finns någon sorts väldigt inbyggd naivitet. Sen är det klart att man kan identifiera uppenbart destruktiva miljöer där man behöver ha ett regelverk för att barn inte ska fara illa. Jag menar, det kan handla om fysiskt förstås i en familj med missbruk där man föräldrarna inte förmår ta hand om barnen eller där man på annat sätt fysiskt eller psykiskt skadar barnen oavsett om det är utifrån religiös motivering eller sekulär motivering. Så det är klart man måste ha ett yttersta, man måste ha ett ramverk för sånt, men grundläggande måste ju vara individens och familjens frihet. Man kan ta ett annat exempel som rör barn för att där världsbilder krockar. Abortfrågan. Det är ju typiskt en fråga där olika världsbilder då också i en kultur där man säger att människovärdet är väldigt viktigt. Så beroende på vilken världsbild man har så tillskriver man det ofödda barnet under de första månaderna olika grad av människovärde. Och här krockar ju då två världsbilder. Är det en människa som vi utsläcker livet på? Eller är det ett biologiskt liv i en process av människovarande, jag försöker uttrycka det här så väl jag kan, där man ännu inte har nått den punkt då man kan tillskrivas skyddsvärde? Ja, hur är det? Och här krockar ju olika uppfattningar. Hur ska vi hantera det? Jag har ju svårt att hitta något annat sätt än att vi ska hantera det på demokratisk väg. Alltså att vi måste argumentera för våra olika uppfattningar. Och den som är övertygad om att människolivet börjar vid befruktningen och att människan har skyddsvärde och har människovärde från början måste visa att det finns goda biologiska skäl för att tänka så. Att det är den enda rimliga logiska konsekvensen om vi vill hävda att människan har ett människovärde. Var ska vi sätta punkten om det inte är när människan blir till? Och så försöka övertyga kulturen om att det är den enda rimliga positionen. Men här måste man då i en kultur med olika världsbilder försöka komma fram till ett gemensamt ramverk. Och det kan man ju inte komma fram på något annat sätt än genom dialog, debatt och genom att vi tillsammans når någon sorts överenskommelse. Och ibland är det lätt att vi enkelt hittar, nej, men det här går gränsen, här sätter vi upp. Och ibland är det väldigt komplicerat, som i abortfrågan, där de olika sidorna står ganska långt ifrån varandra. Det perspektiv som jag skulle vilja argumentera för här Det ligger nära, det, eller det följer det perspektivet som finns i ett dokument som vi i Evangeliska Alliansen nyligen har lanserat som heter det internationella samvetsfördraget. The Global Charter of Conscience, som det heter på engelska. Och om jag får göra en liten utvikning kring det. Där är, det finns en bakgrundsanalys. Om man tittar på kulturerna historiskt så kan man säga att det normala för en kultur har varit att man har skapat det som man på engelska kallar för a sacred public square. Ett sakralt publikt rum. Alltså en religion, oftast en religion eller en livsåskådning, har dominerat, har varit statsreligion eller har varit den dominerande religionen som har en mängd företräden. Och andra religioner har varit andra klassens uppfattningar och åskådningar eller varit helt förbjudna. The sacred public square. Det har ju, åtminstone vi i västvärlden, kommit fram till att det här är ju inget rimligt sätt att förhålla sig. Att en religion ska dominera och tvinga in andra liksom under sina. Så. Och då har vi försökt gå mot vad man har kallat för the naked public square. Det nakna offentliga rummet där man säger ingen religion får finnas i det offentliga rummet. Du får tro vad du vill men gör det hemma. Så fort du går ut i det gemensamma så ska det vara sekulärt. Så ska det vara naket, avskalat från religion. Men det visar sig vara allt mer problematiskt av två skäl. För det första, det är ju aldrig riktigt naket. Det sekulära är ju en livsåskådning parallell med religionerna. Så det här är ju bara att man ger en ny livsåskådning företräde framför de andra. Och för det andra, det här är ju förtryckande att människor inte får vara sig själva i det offentliga rummet. Den som är kristen eller är buddhist eller är muslim eller är scientolog, varför får man inte vara hela sig själv? Varför ska man dölja delar av vem man är när man möter andra? Det är inte människovärdigt att inte få vara sig själv. Den samhällsmodell vi bör arbeta mot är det civiliserade offentliga rummet. Där man har tillsammans kommit fram till ett ramverk. För vi måste ha vissa gemensamma ramar. Och där sen var och en får vara sann mot sig själv. Får lov att stå för sin livsåskådning i det offentliga rummet. Oavsett om man är sekulär eller kristen eller hindu eller vad man än är. Och det tror jag är vägen framåt. Ett i verklig mening pluralistiskt samhälle. Byggt på ett gemensamt ramverk där man tillskriver varje människa ett människovärde, rättigheter, ansvar. Och där man strävar efter en civiliserad samlevnad. Där man inte löser konflikter genom att slå ihjäl den andra. Eller tvinga in den andra under sina övertygelser. Utan när man arbetar med konflikter genom dialog och debatt. Genom kritik. Men när man samtidigt respekterar att den andra har rätt att fortsätta ha sin uppfattning. Även om man själv är övertygad om att den personen har helt fel. Det är det civiliserade gemensamma rummet där alla är välkomna. Men där ingen får skada någon annan. Om vi tar svensk historia så har vi ju väldigt tydligt haft the sacred public square med 1000 år av kristendom som har dominerat 400 år av statskyrka. Vi har de senaste 50 åren i rask takt gått mot a naked public square, det nakna offentliga rummet, där den sekulära livsåskådningen har företräde och de andra, har man en annan uppfattning så ska man hålla tyst om man inte är i en kyrka eller i sitt eget hem. Och det vi behöver röra oss mot är det civiliserade publika offentliga rummet, där var och en har rätt och frihet att stå för, uttrycka, argumentera för sin uppfattning. Jag vet inte om ni noterade Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för Liberalerna. Borde veta bättre tycker jag, står för en liberal politiker. Hon var då väldigt upprörd över den här maltesiska personen som nu har blivit utnämnd till kommissionär för hälsofrågor. Och då skrev hon en artikel i Aftonbladet där hon skriver att han får gärna ha sina moralkonservativa uppfattningar personligt. Men, och så du underförstår det, han får inte ha dem i det offentliga rummet. Ja, men vad är det för någonting? Varför får man inte ha en viss uppfattning i det offentliga rummet? Det är självklart man får lov att ha det. Självklart måste å andra sidan säga en kommissionär. Den som har uppdrag och positioner måste ju följa det gemensamma regelverket och kan inte börja tillämpa sina egna uppfattningar hur som helst. Man måste ju förstås följa de lagar och regler som finns. Men sina uppfattningar får man ha både privat och offentligt. Man får lov att argumentera mot det rådande regelverket. Varför ska man acceptera det regelverk som är just nu? Det har vi fått därför att tidigare generationer har argumenterat mot ett annat regelverk och infört det här, eller hur? Så här frodas, tycker jag, en mängd djupt odemokratiska tankegångar som är ett typiskt utslag för the naked public square. Sorry, det var alldeles för långt, men det var en kommentar kring det.
Ja, jag tänkte lite om du ville säga något, hur det ser ut just det här med liksom världsbildsbegreppet i samhället, om det är någonting som är på gång eller om det är, och då tänker jag mest kring medvetenheten om sin egen världsbild och lite konsekvent på det. Du pratade om att det här med att identifiera och formulera sin världsbild är en slags mognadsprocess. Och jag upplever det som att vi kanske är ganska omogna, alla oss. Jag är säkert inte särskilt mogen själv. Men jag har ibland, jag är kristen och har ibland samtal med vänner som ateister. Ena sekunden fått höra att, bara som exempel, att moral bara är en samhällskonstruktion. För att 2 minuter senare få höra att det är moraliskt fel att göra någonting visst. Och det tycker jag tyder på liksom en, att man säger sig ha en viss världsbild, fast egentligen så har man en annan.
Just det. Jag håller helt med dig om det finns en stor omedvetenhet.
Den inkonsekvensen finns säkert hos mig som kristen också. Så det är inte så
nu. Nej. Och poängen här är ju inte hur vi individuellt, hur vi lyckas med vissa saker eller så. Utan nej, det är ju en principiell frågeställning. Vilken plats har världsbildsperspektivet, världsbildstänkandet? Och jag delar den uppfattningen att generellt sett så har vi en låg grad av medvetenhet och vi rör oss ofta en nivå över världsbildsnivån, alltså i konkreta enskilda frågor. Du nämnde moralen. Då väldigt, väldigt många personer har inte tänkt igenom utifrån min grundläggande världsbild, vad betyder det för moralfrågor? Eller ta en annan fråga, frågan om människovärdet, synen på människan. Det håller ju i princip alla eller de allra flesta med om i vår kultur. Människan har ett värde. Politiker för de flesta partier kan instämma i det. Människans okränkbara värde. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna accepteras ju väldigt brett. Förklaringen till de mänskliga rättigheterna, förklaringen i FNs deklaration till punkt 1, den talar om att människan har ett inneboende värde. Och det där skulle de flesta skriva under på. Men måste tänka här. Ett inneboende värde. Hur kan man ha det? Om vi börjar tänka världsbildsmässigt. Alltså att värdet bor i människan själv beroende på att man är människa. Ja, det där är ytterst sett ett uttryck för en kristen världsbild. Alltså att människan är Guds avbild och har en identitet som Guds avbild. Och har därför ett inneboende värde som är oberoende av egenskaper eller förmågor eller vad andra människor säger. Jag hade förra veckan en debatt med Christer Sturmark. Och han säger ju väldigt tydligt att människovärdet är en överenskommelse, ett kontrakt. Alltså att människovärdet tillskrivs människan utifrån. Genom att vi kommer överens om att säga vi ska betrakta människan så här. Det är ett människovärde som kommer utifrån, som tillskrivs människan genom en överenskommelse. Men det stämmer inte med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men det råder ju ingen som helst diskussion om. Hur i all sin dag kan vi tala om att människan har, varje människa har ett inneboende värde? Ja, då är vi nere på världsbildsnivån så att säga. Och då får man konstatera att utifrån naturalismen har ingenting något inneboende värde. Det här är ett socialt kontrakt. Medan utifrån den kristna tron så man säger det här är väldigt viktigt. Varje människa har ett inneboende värde för vi bär Guds eget märke. Så att säga, i vårt väsen, vi är Guds avbilder. Och då spelar det ingen roll vad andra människor säger om oss. Eller hur ett visst samhällskontrakt ser ut. Människan är i sig själv värdefull. Så jag skulle önska att de här diskussionerna kom upp till ytan väldigt, väldigt mycket mer.